Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Året är 1929. Det är första veckan i juni i den lilla staden Nagyrev i Ungern. Anton Bartal sitter på sin favoritkrog. Sen han gick i pension har han spenderat allt mer tid där. Livet som pensionär blev inte som han hade föreställt sig. Han har aldrig känt sig så här ensam. Och dagarna har blivit längre. För att få tiden att gå har Anton börjat dricka allt mer. Den här dagen började han tidigt på krogen. Nu på eftermiddagen är Anton rejält full. Och han bestämmer sig för att det är dags att gå hem. På vägen hem, vinglandes längs stigen, passerar han Ester Chabos hus. Hon ser honom och ropar till honom från sin veranda. Anton blir förvånad eftersom han knappt har haft någon kontakt med Ester de senaste åren, trots att han undervisade henne när hon var liten. Men det är länge sedan nu. För nu är Ester en vuxen kvinna, 28 år gammal och gift med 2 små barn. Anton vinkar till Ester samtidigt som han fortsätter att vingla hemåt. Men Ester, hon ger sig inte. Hon kommer ikapp honom och frågar om han vill ta ett glas vin med henne. Anton tackar nej, ursäktar sig med att han helst vill komma hem så snart som möjligt. Trots det här insisterar Ester och hävdar att hon redan hällt upp ett glas åt honom. Anton tvekar, men känner att det vore oförskämt att tacka nej. De småpratar och Anton dricker upp sitt glas snabbt för att han vill gå hem så snart som möjligt. Kvällen hemma blir lugn. Han äter middag med sin fru och lägger sig tidigt. Men efter en kort stund vaknar han med svår magsmärta, hög feber och yrsel och börjar må illa. Anton rusar ut ur huset och tar ett djupt andetag på verandan i hopp om att det ska lindra hans mående. Istället känner han att han måste spy och börja springa mot utedasset. I mörkret har han svårt att se och han snubblar över en grop och faller. Han reser sig snabbt och tar sig precis till utedasset. Han hinner knappt stänga den rangliga dörren innan han börjar kräkas. Antons fru, som vaknat av att han hade så bråttom ur sängen, står nu orolig bakom honom medan han kräks. När Anton slutligen är färdig vänder han sig till sin fru som undrar vad det är som har hänt. Anton svarar: Ester Chabo bjöd in mig på ett glas vin på vägen hem och jag måste blivit sjuk av det. Frun ser chockad ut. Hon backar och täcker sin mun som om hon skulle börja skrika. Efter ett par sekunder samlar hon sig och försöker agera normalt. Hon hjälper sin man på fötter och det äldre paret klamrar sig fast vid varandra när de sakta går tillbaka till huset. När de når verandan sätter sig Anton för att vila. Hans fru står upp med en orolig blick, vajar fram och tillbaka och håller handen över pannan. Hon tänker: åh gode Gud, vad har Ester nu gjort? Skulle hon verkligen gå så här långt? Många tror att Esters misslyckade mordförsök är det som senare kommer att leda till avslöjandet av en mörk hemlighet som då har pågått i över 15 år i den lilla byn Nagyrev. Det skulle snart visa sig att denna tysta, undanskymda plats har varit skådeplats för en av de värsta mordligorna i vår tid, som senare kommer att bli kända som The Angel Makers of Nagyrev.
Välkommen till Brottshistoria, en historisk true crime podcast som tar dig med på en tidsresa hur brott har förändrats genom tiden. Med mig, Mohammed Elaber.
Och mig, Emmy Attreving.
Emmy, du är ju vår expert. Och framförallt är du expert för att du är historiker i kriminaljournalistik och brottsrapportering genom tiden.
Exakt.
Hur blev det kriminaljournalistik och brottsrapportering?
Jo, så här är det. Jag är egentligen utbildad medeltidshistoriker. Och när jag skulle söka in till forskarskolan så satt jag och läste tidningar på KB. Precis samtidigt som rättegången mot Peter Madsen gick. Och då slog jag av hur liknande rättegångsreportagen på 1800-talet var med de rättegångsreportage som görs nu för tiden. Och då blev jag intresserad av att undersöka det närmare.
Och det är därför vi har gjort den här podcasten.
Exakt.
Vi ska alltså i flera avsnitt gå igenom hur olika brottsfall har förändrats genom historien.
Mm.
Men också prata om den tiden. Så det är två bästa världar.
Precis.
True crime möter historia. I det här avsnittet så ska vi djupdyka i ett ämne som har fängslat mänskligheten i århundraden. Och det är giftmord. Med särskilt fokus på fruar som giftmördar sina män.
Ja.
Emmy, vad fick du också välja just det här ämnet?
Ja, men det är ju ett så fascinerande ämne. Och det är någonting som skrämmer mig och jag kan tänka mig att det skrämmer många andra också. Och det är ett brott som lockar fram liksom det värsta och mest skrämmande hos människor. Det är en form av brott som det är lika gammalt som ja, civilisationen själv kan man väl säga. Men det är också ett brott som förändras i takt med tiden. Och det är det vi ska titta på.
I början av avsnittet fick vi höra en scen från den lilla byn Nagyrev i Ungern. Där en mördarliga härjat i början av 1900-talet som kallas The Angel Makers of Nagyrev. Och vi avslutar med Ester Sabos misslyckade mordförsök på Anton Barlow. Och det här är ju ett fall som verkligen har fascinerat mig. Jag hade aldrig hört talas om det tidigare innan du tog upp det.
Nej.
Jag som kanske många andra som jag pratat med har ju bara blivit besatt av det här fallet. Men kan du hjälpa mig förstå vad som händer i lilla byn Nagyrev som ligger 2 timmar från Budapest i början av 1900-talet?
Absolut. Jo, nej, men det hela börjar 1911 i Nagyrev som är, som du sa, en liten by utanför Budapest, 14 mil. Och på den här tiden så var stora delar av den ungerska landsbygden fortfarande förindustriell. Så du har liksom, du har inga bilar, du har ingen järnväg, du har liksom små halvisolerade bubblor som står i ganska stark kontrast till liksom det sprudlande moderna Budapest till exempel. Och till den här lilla byn anländer en kvinna som heter Susanna, eller också Julia.
Ja, det är flera namn.
Det är flera namn. Mm. Så man tror att hon heter Susanna. Och vi kommer att kalla henne Susanna. Så till den här lilla byn anländer Susanna. Och hon kommer vara hela den här historiens katalysator. Hon sysselsätter sig som barnmorska. Och på det sättet så får hon väldigt snabbt hela den kvinnliga befolkningens öra, så att säga. Och det blir ganska snabbt klart att Susanna står på kvinnornas sida i den här byn. Man kan läsa att hon hamnade i fängelse upp mot 10 gånger för att hon har utfört aborter som var illegalt på den här tiden.
Ja, men jag tänker så här, utföra abort på den tiden i Ungern måste ha varit väldigt kontroversiellt.
Absolut. Men samtidigt så kommer hon ju ut i fängelse varje gång och kan bosätta sig igen i Nagriv. Så att man kan tänka att hon var extremt nödvändig och att hennes roll som barnmorska gjorde henne väldigt viktig. Men så bryter första världskriget ut 1914. Ungern, det är en del av Österrike-Ungern. Så man är allierad med Tyskland och Italien i början av kriget. Och vad som händer då är en situation som väldigt många i Europa kan känna igen sig i. Det är att männen försvinner. De drar ut i krig. Så nu har du en majoritet av kvinnor i den här byn som måste utföra alla männens sysslor utöver sina egna. Och en annan vanlig del av det här är att ja, det är väldigt hårt arbete, men kvinnorna klarar av det. Eller hur? Och Nagriv ligger inte nära där striderna utförs. Så vad man tänker är att så här, det här är perfekt att ha ett fångläger. Så man tar dit en massa krigsfångar, så framförallt ryssar kommer, blir bosatta i Nagriv. Och som alltid när du har människor på samma ställe under en längre tid så uppstår det lite romanser mellan de här kvinnorna och de här ryssarna.
Självklart.
Självklart.
Vi är människor.
Det är människor, vi kan inte precis. Hålla oss. Mm. Så man kan tänka sig när kriget väl slutar i november 1918 och de män som var lyckliga då att överleva kriget kommer tillbaka till Nagriv, så möts de av kanske både glädje men också en viss typ av sorg kan man väl säga. Att det... Och många av de här männen kommer såklart tillbaka. De är traumatiserade. De kanske börjar dricka. De tänker att livet ska fortsätta precis som det var innan kriget. Och på den här tiden så kunde inte en kvinna skilja sig från en man bara för att han söp upp alla pengar de hade eller kanske misshandlade henne eller var grym mot henne. Så när männen kom tillbaka så började det skava lite innan Nagriv. Och Susanna, hon hade ju som sagt kvinnornas öra i den här byn. Hon vill hjälpa dem som lider värst av det här. Så hon tänker och hon lyssnar på de här kvinnorna och hon kanske tänker lite mer och hon börjar snegla på sina flugpapper som hon har. Och hon tänker ännu mer, hon kanske ställer sig och kokar de här flugpapperna som är smockfulla med arsenik. Och hon häller upp det här vattnet, det här avkoket, på en flaska och ger det till kvinnorna. Och så vips har du inte ett problem längre. Och det här är precis det som händer. Susanna blir de här kvinnornas lösning. Och Susanna delar med sig av det här giftet till några kvinnor i byn. Och de kommer fram till några förhållningsregler, så att säga. Så bara gifta kvinnor kan få ta del av det här. Komma in i deras lilla cirkel. Och gifta kvinnor som lider av det här förtrycket från sina män framförallt. Och de här förhållningsreglerna håller så där, kan man väl säga. Det är alltid någon som ska dra det till sin extrem, eller hur?
Alltid någon, men jag gillar att de har en hederskod.
Nej, absolut. Det, precis. Det finns alltid någon som vill ta livet av sin man. Och tänker, fan, jag har faktiskt inte råd att mätta alla mina barn. Om mina föräldrar gick ur livet så skulle jag ha ett större hus. Och så vidare. Och det här är precis vad som händer. Så när den här historien uppdagas runt 1929, så alltså 11 år efter krigets slut, så har definitivt mellan 40 och 100 män, eller personer, mist sitt liv. Och vissa källor hävdar att det är upp mot 300 personer i den här lilla byn som har gått ur livet. Och det finns lite olika berättelser om hur det här uppdagas. Så en version är att det kommer ett anonymt brev till den lokala tidningen att ni borde undersöka det här. Det är män dör som flugor i Nagriv. En annan version är att man utför en folkräkning var tionde år i Ungern. Och man uppmärksammar den extrema dödligheten i den här byn. Och skickar utredare till Nagriv. Men oavsett så kommer polisen att börja undersöka Susanna. När polisen börjar dyka upp i Nagriv så blir ju många av de här kvinnorna såklart väldigt nervösa. Och de går till Susanna och de frågar, kan man upptäcka arsenik i en kropp efter döden? Och Susanna säger nej, 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 absolut inte. Men det är några som känner sig lite osäkra på det här. Så en kvinna tar sig till Budapest där hon går in på ett apotek. Och hon frågar apotekaren, kan man tänka sig på ett smidigt sätt, kan man upptäcka arsenik i en kropp efter döden? Och apotekaren säger ja, absolut. Det har man kunnat sedan länge. Så nu blir de ju ganska stressade. Hur ska de lösa det här? Jo, ett sätt som de tänker. Mitt i natten så går de till kyrkogården. Och de börjar flytta på gravstenarna från de giftmördade männen. Och byta ut dem mot folk som inte har dött av gifta. De börjar med det här men blir väldigt snabbt påkomna av polisen. Och de sprids åt olika håll. De springer för sina liv. Men det här flyger ju inte såklart. Polisen börjar utreda det här. Man kan väldigt snabbt spåra det här tillbaka till Susanna. Hon är liksom spindeln i nätet för det här. Så man börjar arrestera kvinnor till höger och vänster. Och när man ska arrestera Susanna så hittar man henne död på golvet i sin stuga. Hon har tagit sitt eget gift. Man gräver upp ett dussintal kroppar för att se om den här historien stämmer. Man anhåller 34 kvinnor. 26 stycken av dem gick till rättegång. 8 av dem döms till döden, men bara 2 blir faktiskt avrättade. 12 stycken sätts i fängelse. Och det är kul, det är en intervju med en kvinna som var en ung flicka vid den här tiden. En intervju som utförs 2004. Och hon hävdar att jo, men männens beteende förbättrades märkvärt efter det här som händer i Nagriv.
Vissa pratar ju om, när jag läst på om det här, att det här liksom också var en kvinnlig frigörelse.
Ja, det kan man väl säga. Jag tror definitivt att det var så det började. Susanna ville de här kvinnorna väl. På den här tiden så blev du som kvinna när du var ungefär, ja, när du var tonåring, så blev du trolovad till en man som din familj valde ut. Så du hade inget val i vilken man du ville dela ditt liv med. Och du hade definitivt inget val när du väl var gift med honom att inte vara gift med honom. Så att på sätt och vis, ja, det här var en av de få utvägarna som man hade som kvinna. Sen är det förstås inte rätt att mörda någon.
Nej, bara. Vi försöker plocka upp lite positivt i den här historien.
Absolut, absolut.
Susanna gjorde ju inte det här själv. Hur lyckas hon gå tillväga att hålla det hemligt? Man pratar från tidigt 1911 till 1929.
Mm. Ja, man kan väl tänka sig att det var någon slags systerskap in the making här. Och att man började med att väldigt noga välja ut vilka man valde in i den här cirkeln, vilka som fick ta del av den här metoden för att bli av med sina män. Det som är fascinerande med gift är ju att det kan vara väldigt svårt att upptäcka. När en person dör av magkrämpor och blodkräkningar, jag menar, det är inte nödvändigtvis någonting ovanligt. Det kan vara ett magsår, det kan vara kolera, en massa olika saker. Men det man verkligen behöver är ju någon som kan säga att det här var en naturlig död. Och då har Susanna det så himla väl planerat att hennes assistent i hela den här historien som heter Åla, Olas bror är obducenten i byn. Det vill säga han som fastställer dödsorsaken i de här fallen. Och man kan väldigt enkelt värva honom så att han kan förklara att alla de här dödsfallen var naturliga dödsfall. Och han blev också indragen i rättegångarna sen efteråt när det här uppdagas.
Kan vi prata om rättegången?
Mm.
Det är några fall som verkligen fascinerar mig. Till exempel Palinka som ville att hennes man skulle dö, men det gick så bra så hon slutade inte med det.
Mm.
Hon dödade också sina föräldrar,
mm.
hennes två bröder, hennes svägerska och faster.
Ja.
Så att hon kunde få hus och 2 hektar mark helt för sig själv.
Ja, härligt. Underbart. Som sagt, det är alltid någon som bara väntar på en orsak att få vara lite grym mot människorna runt omkring en. Och det här är ju också en del av problemet. Du kan inte ha en cirkel av mördande kvinnor utan att någon är lite sjukare i huvudet än de andra, skulle jag säga.
Några andra som vi har, Marie Cardos, hon dödade sin man, mm-hmm. hennes älskare, hennes sjuka 23-åriga son. Hon såg det som assisterande dödshjälp.
Mm.
Sen har vi Maria Varga, hon mördade sin man, en blind krigshjälte som klagade på henne för att hon liksom låg med sin älskare i huset när han var hemma.
Exakt.
Och sen så tröttnade hon på sin älskare och dödade honom sen 5 år senare.
Mm.
Många av kvinnorna förstod inte allvaret i det.
Mm.
Jag trodde de skulle bli befriade.
Ja, men så till exempel Julian Lipka som har giftmördat hela sin familj för att få arvet då, tidigt. Hon förstod inte riktigt varför det här var så allvarligt. Så hon frågade sin advokat, enligt berättelsen, när kan jag gå hem? När ska det här ta slut? Liksom? När går det här över? Nej, men hon var helt övertygad om att det här inte var så allvarligt och att hon skulle få gå hem efter det här. Och hon ville väldigt gärna hinna hem innan de auktionerade ut alla hennes tillhörigheter, kan tilläggas. Och hela den här inställningen är så intressant för att det finns ett väldigt känt citat från Susanna då, som barnmorskan i mitten av det här, som när hon säger, men varför stå ut med männen? Varför stå ut med dem? Och man kan väl tänka sig att det någonstans, det blir den normaliserade inställningen till slut. Och därför, om du känner dig förtryckt av resten av din familj, varför inte också hjälpa dem ur livet? Precis som sin man.
Susanna, alltså hon är ju ett mysterium. Hon bara dyker upp och ingen vet var hon kommer ifrån.
Finns det något som är dokumenterat om var hon ens kommer ifrån?
Nej, det är ingen som vet, som du sa, det är ingen som vet var hon kommer ifrån. Men man vet inte vad hon heter. Hon säger att hon är gift, men det finns ingen man att hitta. Så hela Susanna är bara ett stort mysterium. Och sen så begår hon ju självmord innan man kan fråga ut henne. Så att, vem var hon? Ingen vet.
Hon hade inga barn.
Inte vad hon säger i alla fall. Mm. Och inte vad man kan hitta.
Helt otroligt.
Mm.
Ja, det är en Hollywoodfilm. Jag förstår inte varför ingen har gjort det innan. Man har gjort väldigt lite på det i Sverige i alla fall.
Mm.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Thank you.
Vi har precis pratat om The Angel Makers of Nagrib. Men som vi alltid gör i brottshistoria letar vi efter trådar som knyter samman historiska brott och ger oss en liten djupare förståelse för brottshistoria. Och i det här avsnittet så har vi kollat lite på fruar som giftmördar sina män. Och det är en metod som har funnits i århundrade, även fast du har mest tittat på 1800-talet. Så har det också spelat en avgörande roll i många kända historiska händelser. Så låt oss ta oss ner memory lane, skulle jag säga, men history lane på historien.
Mm.
När det kommer till giftmord.
Absolut. Vi kan inte direkt prata om fruar som giftmördar sina män utan att gå tillbaka och kolla på den historiska kontexten över hur giftmord har liksom utvecklats genom historien. Så om vi går tillbaka till hela vägen till antiken, till att börja med, så har vi har otaliga politiska mord som utförs via förgiftning. Och en av de mest kända så har vi romerska kejsaren Nero, vars mamma giftmördar alla hans politiska fiender innan hon själv blir förgiftad av Nero. Så det är en karma. En karma, precis.
Vad använder de för gift?
Och på antiken så har vi bland annat belladonna, väldigt känd. Det är ju en växt som ingår i väldigt många gifter även sen senare i tiden. Vi har också stormhatt, som den heter, eller aconitin, som också kallas wolfsbane på engelska, eller vargbane. Eftersom man brukade doppa sina pilspetsar i det innan man gick ut på vargjakt för att vara säker på att de här vargarna faktiskt dog. Och det är ju för övrigt ett oerhört obehagligt gift som påverkar hjärtats celler. Så att hjärtat pumpar snabbare och snabbare och snabbare och snabbare tills det till slut bara slutar slå. Väldigt obehagligt. Alla de här gifterna finns såklart kvar idag också. Under pandemin till exempel så föreslog Kirgistans president att aconitin skulle kunna hjälpa mot covid-19. Och det slutade med att en massa människor fick åka in på sjukhus för att de mådde oerhört dåligt. Så det kan inte rekommenderas. Det hjälper absolut inte.
Nej.
Nej. Sen har vi den arabiska alkemisten Jabir ibn Hayyan under 700-talet som är den första som tar fram en ren form av arsenik. Och som vi sa, arsenik är ju det absolut mest populära giftet att använda. Och arsenik är ett grundämne, så en halvmetall, som när man gör ett pulver av det så ser det ut som socker. Så det är väldigt lätt att blanda ut i mjölk eller i gröt eller i vad som helst som är vitt eller liksom ljust.
Hur mycket behöver man då? Vet du det?
Inte mycket alls.
Ja.
Extremt lite. Ja. Det är det som är grejen med arsenik. Det är så oerhört giftigt.
Det var ju det som var i Angel Makers of Nagri.
Precis. Man har det alltså i de här flugpapprena som man använder för att ta koll på flugor i hemmet. Och när man då kokar de här flugpapprena så frigörs arseniken. Och du kan göra en vätska av det. Arsenik är också huvudingrediensen i La Cantarella, som är den mäktiga Borgia-familjens weapon of choice. Och Borgia-familjen, de var en extremt mäktig familj i renässansens Italien. De är också extremt ökända för att använda gift på sina politiska fiender. Men de är också kända för sina sexuella eskapader, för incest och korruption. Allt vad man tänker när man tänker på den dekadenta renässansen i södra Europa. Och då har vi Cesare Borgia och hans far Rodrigo Borgia, som även är känd som påve Alexander VI. Och den här släkten, de konkurrerar med de andra mäktiga släkterna i Italien. Så du har Sforza, Medici, de är väldigt kända. Och även Rodrigos dotter Lucrezia Borgia var ökänd för att använda gift och använda just arsenik. Och det ryktades om att alla hade något fantasifullt smycke eller liknande där de har giftet. Så Lucrezia ska ha haft en ring med giftet i som hon skulle kunna hälla ner det i vin. Och Rodrigo ska ha haft en nyckel med en liten spets på, så att när man använder nyckeln så får man den här spetsen rakt in i handen och så får man arseniket rakt in i blodet. Och det här slutar med att både Cesare och påve Alexander den sjätte råkar förgifta sig själva istället för en kardinal som de vill ta koll på. Så det slutar ganska illa för dem.
Så metoden dör med dem?
Jag skulle säga det.
Ja.
Mm. Då har vi kommit fram till, som sagt, 1500-talet. Och hittills så skulle jag säga, ja, förgiftning är en typ av politiskt mord. Politiskt kodad. Och ofta manligt kodat innan det här. Men sen kommer vi till 1600-talet. Och när du tänker på 1600-talet, vad tänker du på då?
Jag tänker på men jag tänker på häxor.
Du tänker på häxor? Ja, man tänker på de europeiska häxbränningarna och hur rädd man är för kvinnor. Och om vi stannar kvar i Italien så har vi en av de första kvinnliga seriemördarna som använde sig av gift. Och hon satte kanske så pass mycket skräck i historiens män att förgiftning börjar bli ett kvinnligt fenomen efter det här. Och den här kvinnan hon är oerhört intressant. Hon heter Julia Tofana. Och en lyhört lyssnare kanske känner igen efternamnet. För hon gav nämligen upphov till ett gift som kallas Aqua Tofana. Eller Tofana vatten. Och det sägs att hon kan ha giftat upp mot 600 män. Mellan 1630 och 1650. Så hon var fruktansvärt produktiv. Och Tofana, hon sålde sitt gift till kvinnor från en skönhetsbutik som hon hade i Neapel. Och då särskilt till kvinnor som uttryckte hur förtryckta de var av männen i sin närhet. Och vi kan se exempel på hur djupa spår den här skräcken, giftskräcken, har satt. För när Mozart ligger på sin dödsbädd över 100 år senare så är han övertygad om att han har blivit förgiftad av Aqua Tofana. Och vad är Aqua Tofana? Ja, det låter som arsenik, men kanske lite belladonna eller bly. Eller någonting liknande i det. Så där har vi återigen en massa kvinnor. Med en särskild kvinna i mitten av det hela. Som känner sig förtryckta av män. Och väljer att göra någonting åt det.
Kvinnlig frigörelse igen.
Precis.
Men de här giftmetoderna, hur kommer man fram till dem? Eller hur kommer man på dem? Alltså, om det finns dokumenterat.
Ja, det här är ju det, är det som är intressant med gift. Många av de här fungerar ju som medicin också. Och i flera fall så fungerar det som medicin som när du tar i en för stor dos imiterar symptomen på den sjukdomen som du försöker bota. Så vi har det till exempel med kvicksilver och syfilis. Så många av de här sakerna de används i smink, som bly är väldigt känt. Man använder bly som smink under antiken. Och sen kommer man på när man börjar må riktigt, riktigt dåligt av det här. Att det här var nog faktiskt mer farligt än vad det var hälsosamt. Det är då folk får idéer.
När Julia Tofana försvinner, kan man se en nedgång i metoden då? Alltså, vi ska prata om börsen. Alltså, är det en sån nedgång av användning av metoden då för tillfället?
Jag skulle säga att det blir faktiskt tvärtom. Om vi kollar på 1700-talet så... Vi har sett gift gå från att vara någonting politiskt kodat till någonting där kvinnor kan använda för att ta koll på sina män. 1700-talet kommer och aristokratin går väldigt osäker. Man börjar kalla gift för arvspulver under 1700-talet. För att det är så himla lätt att få tag på. Det är väldigt många som använder det för att ta koll på sina släktingar, för att få sin titel, för att få sitt arv och så vidare. Så att det är... Jag skulle säga att det börjar under 1600-talet, blir väldigt populärt under 1700-talet. Och sen när vi kommer in på 1800-talet, där har vi piken för förgiftningsmetoder.
Vad är det som gör att gift liksom pikar på 1800-talet?
Ja, men dels är det så att det är oerhört lätt att få tag på gift. Du kan köpa det på apotek. Här i Sverige så kan du få tag på till exempel sublimat, som vi kommer att prata om senare. Som är ett desinfektionsmedel framför allt. Du kan också köpa arsenik för att ta koll på råttor. Och arsenik ingår även i glasbruk för att färga glas. Så att det finns överallt. Och det är så lätt att få tag på. Och samtidigt på 1800-talet så har du en parallell utveckling som är rättsmedicinens utveckling. Där man börjar ta reda på hur kan vi se att någon har blivit förgiftad. För att det är så pass vanligt. Och man kan ju verkligen tänka sig att mörkertalet är enormt här. De fall av folk som har dött av så kallade naturliga omständigheter eller av sjukdom. Hur många av dem blev egentligen förgiftade? Det vet man inte.
Så det nu CSI kommer in på 1800-talet.
Mm-hmm.
Och vad är det som händer då?
Ja, men innan det här så har det ju varit ganska kontroversiellt att obducera kroppar. Det går ju mot liksom gravfri, det går mot religion och så vidare i Europa. Men det som händer under 1800-talet är att det här, det börjar bli okej. Man börjar, man har de här teatrarna som man brukar se på historiska filmer. Du vet, när du har ett lik i mitten och så har du som en amfiteater med läkarstudenter eller obducenter som sitter och lär sig hur kroppen ser ut och vilken anatomi och så vidare. Det finns också exempel på folk som har medvetet förgiftat fångar till exempel. För att sen kunna obducera dem och kolla, syns det här? Under 1800-talet så sker det också en juridisk förändring. Så fram tills, i alla fall i Sverige, fram tills andra hälften av 1800-talet så har förgiftningsbrott gått under det som kallas förgöring. Så det är inte mord, det är inte dråp, det är förgöring. Och förgöring var länge anknutet till trolldomsbrott. Så illasinnande övernaturliga handlingar. Och det här börjar också förändras under 1800-talet. Det börjar ingå under mord då istället.
Övernaturliga handlingar, vad menar du med det?
Ja, häxor är det man... precis. Man kan till exempel se under medeltiden så finns det trolldomsböcker där recept på gift går att hitta och läsa.
Det är ett annat uttryck som man kallar det ärelösa brotten också, som är ett begrepp som har slängts ganska mycket när man pratar kring giftmord. Kan du berätta lite mer om det?
Mm, absolut. Man kan säga att det var väldigt länge svårt att se förmildrade omständigheter kring ett förgiftningsmord. Även i de fallen som i Nagriv eller i Italien där med Acqua Tofana, att mordet föregicks av våld, ofta då mannens våld mot kvinnan, så var ändå förgiftningsmordet planerat. Det var handlingskraftigt, det kräver en typ av falskhet. Så man kan säga rev hela tanken på en kvinnas plats i samhället. Så man utnyttjar sin position som kanske som husmoder eller som omhändertagare, och man lurar en person med hjälp av ömhet. Och det här går emot precis allting som en kvinna ska vara. Och väldigt länge så gör man också skillnad på brott som du begår i lönndom. Så ett mord i... eller så när du dödar någon och du försöker gömma bevisen och gömma kroppen, så får du ett högre straff än om du har ihjäl någon framför någon, eller om du har ihjäl någon och sen uppmärksammar det. Och det är det som är skillnaden på mord och dråp i äldre lagtexter. Så dråp är någonting, du kanske hade uppsikt att mörda någon, men du tillkallar uppmärksamhet till det här. Det är ett dråp. Medan ett mord är någonting du gör i lönndom. Och det här kan man ju också se i förgiftningsfall. Du försöker gömma det. Det finns absolut ingen ära i att döda någon på det här sättet.
Det som jag skulle vilja prata med dig lite om. Det har ju funnits en debatt om att giftmord, det är liksom du var inne lite på, att det tog en vändning när det ansågs som ett kvinnligt brott.
Mm.
Vad säger statistiken egentligen om?
Om vi tittar på statistik så ser vi att om du blir förgiftad av någon så är det troligast att du blir förgiftad av en man. Men så är det överlag med mord och dödliga brott. Så varför är förgiftningen så kvinnligt kodad ändå? Och det finns inget definitivt svar, men jag tror att det kan ha att göra med några olika saker. Så för det första, kvinnor mördar i mycket mindre utsträckning än män. Men när kvinnor väl mördar så är gift liksom the weapon of choice i mycket större utsträckning än män. Så om vi testar den här teorin mot statistik som är framtagen på amerikanska mord, nutida amerikanska mord, så kan vi se att kvinnor nu för tiden i Amerika helst använder skjutvapen. Ungefär hälften av alla använder det. Sen kommer kniv, sen kommer det misshandla till döds och sen misshandla med vapen. Och på sjätte plats, över det vanligaste mordvapnet, så kommer gift för kvinnor. Och det är inte jättehögt. Men om man jämför med män som använder skjutvapen i ännu större utsträckning, så ja, kvinnor använder gift och andra sorters vapen mer än män. Så ungefär 1% av alla amerikanska mord begås med gift av kvinnor. Så kvinnor är 7 gånger mer sannolika att använda gift än män. Sen begår män 90% av alla mord. Så i råa siffror så begås fler giftmord av män än kvinnor. Och utöver det ska man också se att det är en fråga om hudfärg. Så vita kvinnor är i mycket större utsträckning troliga att använda gift än svarta kvinnor, till exempel. Och offren för gift är ofta mycket unga eller mycket gamla. Så man kan läsa in antingen barn eller kanske då föräldrar eller patienter. Och kvinnor mördar sina män med gift i 2% av alla de här fallen. Och män mördar sina fruar med gift 0,5% av alla fallen. Så det, ja, det är ett kvinnligt kodat brott. Om vi går tillbaka till 1800-talet i Sverige så har vi väldigt mycket bra statistik också. Och där ser det lite annorlunda ut. Så enligt en studie som heter Ilska, desperation och lömska försåt, som är, det är en bok skriven av Roddy Nilsson och Maria Eriksson, så kan vi se på andra hälften av 1800-talet så begås över hälften av alla mord av kvinnor med gift. Så det är ett jättevanligt sätt för kvinnor att mörda på. Och det vanligaste sättet enligt de här författarna så var det att använda arsenik, eller då merkurium som det kallades i Sverige på 1800-talet. Och som sagt, du kunde köpa arsenik på apoteket.
Men det är ju inte lika lätt att få tag i det, eller är det?
Idag nej.
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 Det känns ju som det var, ja men det fanns i, jag ska säga, livsmedelsbutiken på 1800-talet.
Precis.
Hypotetiskt.
Ja, nej men precis.
Det har blivit mycket mer reglerat, de ämnena, om jag förstår rätt.
Ja, och det kan vi väl säga är den liksom, utvecklingen under 1900-talet är att det är mycket svårare att få tag på den här typen av gift. Och det som är intressant med de fallen som vi har pratat om idag så har vi ju, det är som sagt, det är kvinnor som står i förgrunden här. Och man kan tänka sig att den kvinnliga mördaren, den kvinnliga giftmördaren har blivit något av en fantom liksom, i historien.
Som den elaka styrmål.
Jo, men lite så, eller hur?
Orättvist.
Det är orättvist. Det är så intressant för att det som vi pratade om förut, det ställer verkligen samhället på sin ända. Du har liksom den omhändertagande modern eller den omhändertagande dottern och så blir du mördad av dem medan de leende ger dig gröt eller ett glas med mjölk eller liknande.
Så har vinklingen varit. Och det har ju gått igenom att det inte riktigt stämmer.
Mm.
Men vi kommer ju också fördjupa oss i män som mördar. Absolut. Vi kommer också fördjupa oss i ryssar. Mm. Eller hur? I senare avsnitt förhoppningsvis hur de som mördar. Alltså gå in mer på 1900-talet i andra avsnitt.
Absolut.
Med vinklingen.
Mm.
Men Emmy,
ja.
Tack. Som alltid. Och vi kommer ju tillbaka med fler avsnitt av podcasten Brottshistoria. Där vi kommer djupt dyka i ännu mer fascinerande historiska brott och straff framförallt, och se kring rapporteringen och vad som händer där.
Mm.
Men tills dess, nästa avsnitt, Emmy, tack för idag.
Tack så mycket.
Prenumerera gärna på Brottshistoria, dela det med dina vänner om du gillar det du hör. Följ oss gärna på Instagram där vi heter Brottshistoria. Vi är tillbaka nästa vecka på onsdag med ett nytt avsnitt. Då tar vi oss an historiska bedragare och deras storslagna bluffar. Du har lyssnat på Brottshistoria med mig, Mohammed Labed och Emmy Atteby. Berättarrösten i början är Jens Nilsson och Brottshistoria är en del av Acast-familjen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.